Du lyssnar på Ryska dockor av Martha Hall Kelly. Uppläst av mig, Lo Kauppi. Till Catherine och Mary. För alltid sammanbundna med silvertråd. Prolog 1912. Luba. Jag la tusenfotingen i Elisas toffel därför att jag var så säker på att hon skulle stjäla min syster Sofia från mig. Bara därför. Jag var 8 och hade precis mist min mor. Jag skulle inte klara att mista Sofia också. Eliza Faraday var amerikanska och en vän till familjen. Hon lät oss bo hemma hos henne i Paris en vecka strax före jul eftersom vi hade blivit ditvingade. Vår far hade gift om sig och åkt på smekmånad till Sardinien med sin nya fru Agnessa. Och vi fick inte vara ensamma hemma i Sankt Petersburg. Vi var 2 ryska systrar som var släkt med tsaren. Fars nya fru avskydde mig eftersom hon var den första jag hade övat mitt tusenfotingknep på när hon kom på besök i november. Det hon avskydde mest var att jag var så intresserad av astronomi och hon hade övertalat far att ta bort alla mina kartor över stjärnbilderna. Hon sa att de störde mina franskstudier. Hon hade försökt locka ut mig med en dockservis av limoché-porslin, men jag vägrade att sätta foten utanför mitt rum på hela november. När Sofia fick jullov från Briamonskolan i de schweiziska alperna strålade vi samman i Genève och tog tåget till Paris. Sofia var blek och mager efter mors plötsliga död i våras och hon sa knappt ett ord på hela tågresan. Istället satt hon med näsan i alla böcker som hon hade i sin fullproppade resväska. När vi rullade in på Gare de Lyon satt hon och betraktade de andra resenärerna ute på perrongen. Hon tänkte nog på mor och hur hon hade stått och väntat på henne där så många gånger på loven. Eliza var ensam i Paris. Men snart skulle hennes make och dotter ansluta från New York och hon ägnade varenda vaken stund åt att få oss att trivas. Den första dagen tog hon med oss för att hjälpa till ett soppkök i Le Marais och jag såg med egna ögon hur Eliza och Sofia blev bättre och bättre vänner för varje sekund som gick. Hon fick min syster att skratta så lätt. De var som ler och långhalm där de stod och arbetade sida vid sida. De slevade soppa från en enorm silverfärgad gryta medan jag dukade av de använda skålarna från borden. Nästa dag stod jag och tittade avundsjukt efter dem när de gick arm i arm till julmarknaden och diskuterade för- och nackdelar med gås respektive anka till middag och vilken choklad de skulle köpa på karamellbutiken i à la mère de famille. Senare i veckan satt vi och spelade kort vid brasan en kväll. De lät mig vinna så att de kunde övergå till att diskutera böcker och män och annat trist. Och så satt de uppe halva natten och pratade och pratade. Jag längtade hem till Sankt Petersburg så att jag fick ha Sofia för mig själv igen. Kvällen innan vi skulle åka hem kom de in i mitt rum och väckte mig precis när jag hade somnat. Glöden hade ännu inte falnat i eldstaden. Vakna vännen, viskade Sofia i mitt öra. Hon strök bort håret från min panna som mor brukade göra. Sätt på dig kappan över pyjamasen och följ med. Vi har en överraskning åt dig, sa Eliza. Yrvaket följde jag efter dem ut i den kalla nattluften. Vi promenerade genom ett stilla Paris bort mot Eiffeltornet. När vi kom fram stannade vi framför en enorm, mörk glob som tornade upp sig högt ovanför oss. Vad är det för ett ställe? Frågade jag. Eliza, Sofia och jag rusade upp för de 3 metalltrapporna genom några tunga sammetsdraperier och in i ett mörkt rum. Det var svart som natten där inne, men jag kunde urskilja några bakåtlutade stolar in till oss, sådana som de brukar ha på båtdäck, fast stoppade. Eliza och Sofia hittade våra platser och jag la mig mellan dem. Runt omkring oss såg jag andra som gjorde samma sak. Väckte ni mig bara för det här? Viskade jag till Sofia. Vänta, ska du få se, sa hon. Hon tog mig i handen och det välvda taket ovanför oss var.